Johannes 3.
Let's look at 1 John 3.
Och det är intressant för att varje gång som jag vill, eller varje gång jag börjar att förbereda ett budskap, så tänker man sådär att ja, men en, åtminstone 2, 3, kanske 4 versar är väl lämpligt.
And you think 2, 3, 4 verses would be about the right amount.
Men jag är alltid så överväldigad av den rikedom som Bibeln har.
But I always get so overwhelmed by all the riches in the Bible.
Och många gånger så kommer man inte mer än liksom en vers i taget.
And many times I can only take one verse at a time.
Och jag vet inte, jag har mer och mer blivit en anhängare av den här typen av förkunnelse.
More and more I like this kind of preaching.
Den hjälper oss att vara objektiva.
It helps us to be objective.
Många under reformationens dagar.
During the Reformation.
Det var den här typen av bibelpredikan som kom tillbaks.
This kind of Bible preaching came back.
Låt skriften tala för sig själv.
Just let the scripture speak for itself.
Så vi har inte bråttom igenom första Johannes evangeliet.
So we have no hurry to get through the first epistle of John.
Men vi börjar med vers 9.
But we'll begin with verse 9.
Och så får vi se hur långt vi hinner.
And then we'll see how far we get.
Den som är född av Gud gör inte synd. Till Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud.
No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God.
Jesus, nu ber vi verkligen att du välsignar de här tankarna.
And Jesus, we pray that you will bless these thoughts.
Och vi ber, Herre, att du talar till våra hjärtan.
And that you will speak to our hearts.
Du upplyser oss.
And that you will enlighten us.
Att vi skulle förstå dessa saker som du har nedskrivet här.
So that we can understand what you have written here.
Välsigna i ditt namn.
And just bless in your name.
Amen.
Amen.
Den här versen är kanske en av de svåraste verserna i hela skriften.
I think this verse is one of the most difficult ones in the entire scripture.
Därför att om vi bara läser den rakt upp och ner,
so if you just read it as it stands,
så kan vi dra vissa slutsatser.
Then we can draw certain conclusions.
Antingen så är vi frälsta,
that we are either saved,
och då kommer vi inte att synda.
And then we will not sin.
Eller så syndar vi och då är vi inte frälsta.
Or we sin and we are not saved.
Och det blir inte så lätt.
And that's not so easy.
Men om vi tittar lite på den här versen,
but if we look at the verse,
så tror jag att vi kan se ett sammanhang,
I think we can see a context,
som kanske inte alltid är synligt från början.
Which is not always apparent from the beginning.
Och det här har debatterats under kyrkohistorien.
And this has been debated through church history.
Människor har gjort listor på synder.
People have made lists of sin.
Man har försökt att definiera vad synd är.
And they've tried to define what sin is.
Hur mycket är okej?
How much is okay?
Hur mycket är inte okej?
And how much is not okay?
Man har funderat mycket på det här.
People have thought a lot about it.
Och många har ställt sig den här frågan.
And many have asked this question.
Är det möjligt att leva syndfritt?
Is it possible to live without sin?
Det finns de som tror det.
Some people think so.
Men i första Johannes 1:8,
but in first John 1:8,
så står det att om vi säger att vi inte har synd,
it says that if we say that we have no sin,
då bedrar vi oss själva.
Then we deceive ourselves.
Och sanningen finns inte i oss.
And the truth is not in us.
Nu blir det ännu svårare.
So now it gets even more difficult.
Det var inte nog med att den här första versen verkade konstig.
Not only was this first verse strange.
Nu finns det en annan vers som helt och hållet motsäger den.
But now we have another verse which contradicts this one.
Hur gör vi? Vi ska titta mera på det.
We'll look more deeply into it.
Men det finns de som menar att det inte bara är möjligt att leva syndfritt.
And some people say that it's not only possible to live without sin.
Men Gud förväntar sig också det.
But that's what God expects of us.
Så det är ett väldigt allvarligt ämne.
So it's a very serious topic.
Och visst tror vi också det.
And yes, of course we also believe that.
Att det är Guds vilja.
That is the will of God.
Att vi ska leva i seger.
That we live in victory.
Och att vi inte ska på det sättet synda.
And that we won't sin in victory.
Utan att vinna seger.
But that we'll have a victory.
Mer och mer.
More and more.
Och det finns många olika sätt att se på den här versen.
There are many different ways of looking at this verse.
Jag vill att vi tittar på några olika av dem.
I want us to look at some of them.
En del har sagt att det här talar om att en kristen kan inte ens begå en enskild handling av synd.
Some people say that a Christian cannot even commit an occasional act of sin.
Vi kan komma till en plats.
We can come to a place.
I vår vandring med Gud.
In a walk with God.
Kanske vi har en kris i vårt liv.
Maybe there's a crisis in our life.
Kanske vi har någon form av upplevelse.
Maybe there's some sort of experience.
Där Gud blir så verklig för
when
oss.
God becomes so real to us.
Att vi tar det här steget.
We take this step.
Och vi kommer upp på en nivå.
And we come to a level.
Där vi inte längre syndar.
When we don't sin anymore.
Ja, vi gör misstag.
We make mistakes,
men vi kallar det inte synd.
But we don't call it sin.
Men jag tror personligen inte att det är det som versen försöker att säga.
But I don't think personally that this is what the verse tries to teach.
Andra har föreslagit att det här gäller bara större synder.
And some people have said that this is only big sins.
Det handlar inte om att stjäla en kaka ur mammas kakburk.
It's not like stealing a cookie from mother's cookie, from cookie jar.
Det här handlar om mord.
It's about murder.
Det här handlar om äktenskapsbrott.
And it's about adultery.
Det här handlar om drogmissbruk.
It's about drug abuse.
Den här typen av saker.
And this kind of thing.
Och man gör en skillnad.
And you make a difference.
På dödliga synder.
Between mortal sins.
Och på förlåtliga synder.
And sins that are pardonable.
Men faktum är att vi ser inte det i Bibeln.
And the fact is that we can't see this in the Bible.
Vi ser ingen sån åtskillnad.
There's no such difference.
Det står att Gud är absolut helig.
It says that God is absolutely holy.
Och han kan inte tolerera någon form av synd.
And he cannot tolerate any kind of sin.
Så det här kan knappast inte heller stämma.
So this can't be true either.
Ah, säger någon.
Then someone says.
Det här gäller bara avsiktliga synder.
This is only intentional sins.
Ni vet, ibland så är man där ute.
You know, sometimes you're out there.
Och helt plötsligt så bara händer det.
And then it just happens.
Jag föll i synd.
I fell into sin.
Jag kunde ingenting göra åt det.
I couldn't do anything about it.
Det bara var det.
It was very suddenly.
Och jag bara klev rakt in i det.
And I just went straight into it.
Nej, det är inte vad Guds ord säger.
But that's not what the word of God says.
I Jakobs första brev.
In the first letter of
det finns bara ett brev, förlåt mig, första kapitlet.
First chapter of James.
Så står det att hur fungerar synden?
It says that, how does sin work?
Gud frestar ingen, står det.
God doesn't tempt anyone.
Utan det står att vi är lockade av detta.
It says that we are tempted by it.
Vi är på väg in i det.
We are going into it.
Och när vi har underhållit det tillräckligt mycket.
And when we've been
entertaining
it. Enough.
Då börjar någonting att hända i vårt hjärta.
Then something starts happening in our hearts.
Och det står att vi föder, eller synden föds i oss.
And it says that sin is born in us.
Så att vi kan inte säga att vi föll i synd.
So we can't say that we just fell into sin.
Synden är alltid ett val.
Sin is always a choice.
Men tror vi inte att den här versen handlar om en skillnad mellan de som är kristna och inte kristna?
But maybe this verse is about the difference between Christians and those who are not Christians.
Att om en okristen person
that if a non-Christian
begår en synd,
commits a sin,
eller då är det en synd.
Then it's a sin.
Men om en kristen gör samma sak,
but if a Christian does the same thing,
då kanske vi kan kalla det svaghet.
Maybe we can call it a weakness.
Eller vi kanske kan kalla det någonting annat.
Or maybe something else.
Ett misstag.
A mistake.
Men det är heller ingenting som Bibeln ger stöd för.
But that's nothing that the Bible supports.
Nej, men då måste det handla om ett ideal.
Then it must be an ideal.
Att så här skulle det kunna vara.
This is how it could be.
Om saker och ting är på det rätta sättet.
If things are just as they should be.
En kristen bör inte synda.
A Christian shouldn't sin. Oughtn't sin.
Så det är egentligen bara ett ideal.
It's really an ideal.
Och den sjätte och sista tolkningsvarianten.
And then the sixth
Det är här att Johannes kontrasterar två olika naturer.
John is making a contrast between two different natures
som finns inom den troende.
Within the believer.
Och visst är det sant.
And of course it's true.
Att vår nya natur inte syndar.
That our new nature cannot sin.
Samtidigt som vårt kött gör det, ja.
At the same time our flesh does.
Men i Romarbrevet 7:17 så skriver Paulus, men då är det inte längre jag som gör det.
Paul says, then it's no longer me who does it.
Utan synden som bor i mig.
But sin within me.
Men om vi tolkar detta fel,
but if we interpret this the wrong way,
då blir det nästan lite gnosticism över det.
Then it's almost the gnostic.
Vi säger att jo, men det andliga finns inom mig.
Yes, the spiritual things are within me.
Och det syndar inte.
And it doesn't sin.
Men kroppen vill synda.
But the body wants to sin.
Och det är inget att bry sig om.
It's nothing to bother about.
Kroppen är bara som ett skal.
The body is just a shell.
Den blir vi av med snart.
And we'll get rid of it soon.
Men det är heller ingenting som har ett bibliskt stöd.
But that has been supported in the Bible.
Ni vet hur vi försöker att skylla ifrån oss.
And just you know how we try to blame other things.
Jag hörde en berättelse om en tjuv.
I heard about a thief.
Och han stod inför domaren.
He was before the judge.
Han hade stulit någonting.
He had stolen something.
Men han sa så här till domaren.
But he said to the judge.
Att faktum är att det var faktiskt bara min arm och hand som stal det här.
He said, well, it was just my arm and my hand which stole this.
Jag tycker inte att det är rätt att liksom döma hela mig till ett fängelse straff, eller
right
till någon form av straff.
I don't think it's right if you sentence me my entire body to some sort of punishment.
Och domaren funderade ett ögonblick.
And the judge thought for a while.
Och sen sa han så här, okej. Okay,
and then he said, okay.
Jag förstår din poäng.
I understand your point.
Vi gör så här.
We'll do it this way.
Jag dömer din hand och din arm.
I sentence your hand and your arm.
Till en månads fängelse.
To 1 month's prison.
Och sen är det upp till resten av din kropp.
Then the rest of your body.
Om den vill följa med.
Can follow along if it wants to.
Men vi kan inte göra en åtskillnad.
But we can't make a separation.
Utan vi bär ett ansvar för det vi gör.
We have a responsibility for what we are doing.
Och i Romarbrevet 6:13 så står det att ställ er inte era lemmar i syndens tjänst.
Yes, don't let your limbs be used by sin.
Utan i rättfärdighetens tjänst.
In the service of righteousness.
Så vi ser att vi kan välja.
So you see we can choose.
Hur vi vill använda vår kropp.
How we want to use our body.
Kroppen är inte ond i sig själv.
The body is nothing evil in itself.
Vi behöver inte straffa vår kropp.
We don't have to punish our body.
Vi behöver inte ignorera kroppens behov.
We don't have to ignore the needs of our body.
Utan kroppen är en del av oss.
But the body is a part of us.
Visst ska vi få en ny kropp.
Yes, we will have a new body.
Men här och nu lever vi i denna kropp.
But now and here we live in this body.
Och Romarbrevets 6:e kapitel.
And in Romans 6.
Gör det väldigt klart.
It's made very plain.
Att vår kropp kan användas för både och.
That our body can be used for both.
Den kan ställas i syndens tjänst.
And it can be in the service of sin.
Då är vi ansvariga för det.
And then we are responsible for that.
Men den kan också ställas i rättfärdighetens tjänst.
But it can also be used in the service of righteousness.
Och då blir vi välsignade.
And then we are blessed.
Och Gud vill bli förhärligad genom oss.
And God will be glorified through us.
I Filipperbrevet.
In Philippians.
Okej, jag säger det här först. Att vad den här versen talar om. Mer än någonting annat.
More than anything else.
Det är att en kristen.
Is that a Christian?
Kan inte.
Cannot.
Kontinuerligt och vanemässigt leva i synd.
Continually and habitually live in sin.
Utan att på något sätt känna av det.
Without realizing it in some way and noticing it in some way.
Och i Filipperbrevet 1:6.
And in Philippians 1:6.
Står att han som har börjat ett gott verk i er.
Says that he has begun a good work in you.
Han ska också fullborda det.
He will also finish it.
Har ni tänkt på det att frälsningen är som en trefaldig frälsning?
You thought of it that salvation is like a threefold salvation.
Människan är en ande, en själ och en kropp.
Man is a spirit, soul and body.
Men vi är en enhet.
But we are a unity.
Anden är född på nytt.
The spirit is born again.
I det ögonblick jag tror på Jesus Kristus.
The moment I believe in Jesus Christ.
Det är min nya natur.
And that's my new nature.
Den nya naturen syndar inte.
And the new nature is a sin.
Men jag har också en själ.
But I also have a soul.
Och den själen är kontinuerligt frälst.
And this soul is continually saved.
Vi räddas hela tiden från olika saker.
We're all the time saved from different things.
I Jakobs första kapitel.
And in James 1.
Och den 21 versen.
Verse 21.
Så står det så här.
It says,
att ta väl vara på det ord.
Take care of the word.
Som förmår att frälsa era själar.
That can save your souls.
Och det talar inte om en gång för alla frälsning.
And it doesn't speak about once and for all salvation.
Utan det talar om att Guds ord är aktivt i vår själ.
But speaks about the fact that the word of God is active in our soul.
I vårt sinne.
In our minds.
I våra känslor.
In our feelings.
I våra beslut.
In our decisions.
Guds ord är verksamt.
And the word of God is active.
Och skarpare än något tvegat svärd.
And it's sharper than a two-edged sword.
I Hebreerbrevet 4:12.
In Hebrews 4:12.
Och skiljer anden från själ.
And it divides spirit from soul.
Så vi ser hur den hur ordet kommer in.
So we can see how the word comes in.
Och räddar oss hela tiden.
And it saves us all the time.
På olika sätt.
In different ways.
Från att fatta felaktiga beslut.
From making the wrong decisions.
I en värld som är fallen.
In a fallen world.
Som är kontrollerad av Satan.
Which is controlled by Satan.
Och bland människor som har fallna natur.
And among people who have fallen natures.
Där räddar ordet oss.
And that's what word saves.
Men frälsningen har också ett framtida perspektiv.
But salvation also has a perspective in the future.
I första Korinthierbrevet 15.
In First Corinthians 15.
Så talas det om att vi ska få uppståndelsekroppar.
It says that we don't have resurrection bodies.
De har vi inte ännu fått.
And we haven't received them yet.
En dag.
But one day.
Antingen när det här jordelivet är över.
When this life is over on earth.
Eller när Jesus kommer tillbaka och hämtar oss.
Or when Jesus comes back.
Då ska vi få uppståndelsekroppar.
Then we will receive a resurrection body.
Och det står underbart om de här kropparna.
And it says so wonderful things about these bodies.
Att de kommer att lysa.
That they will be shining.
Att de kommer att reflektera en härlighet.
That they will reflect glory.
Och aposteln Paulus, han jämförde.
And the apostle Paul, he compares this.
Med olika stjärnor och saker som vi ser på himlen.
With different stars and things on heaven.
De har olika lyskraft.
And they have different shine. Some shine stronger than others.
Och det verkar som om att de här uppståndelsekropparna.
And it seems like these resurrection bodies.
Deras härlighet.
That the glory of the bodies.
Kommer på något sätt att reflektera vår överlåtenhet här på jorden.
Will somehow reflect how committed we were on earth.
I vår vandring med Gud.
In our walk with God.
Eviga belöningar.
Eternal rewards.
Som läggs till vår uppståndelsekropp.
Which are added to our resurrection bodies.
Romarbrevet 8:18 talar om det.
And Romans 8:18.
Står att de saker vi går igenom på jorden.
The things that we go through on earth.
De är inte ens värda att jämföras.
They're not worthy of being compared.
Med den härlighet som ska uppenbaras på oss.
With the glory that will be revealed in us.
Så för varje prövning Gud låter oss gå igenom.
So for every trial that God lets us go through.
För varje svårighet.
For every difficulty.
Allt detta samverkar till det bästa.
All this works together for the good.
För de som älskar Gud.
For those who love God.
Och som är kallade efter hans rådslut.
And those who are called according to his counsel.
I Romarbrevet 8:28.
In Romans 8:28.
Är det inte fantastiskt?
And isn't it great?
Att Gud gör någonting med oss hela tiden.
That God is doing something with us all the time.
Och därför säger han.
And that's why he's saying.
Att han som har påbörjat ett gott verk.
That the one who has begun a good work.
Han som har fött vår ande på nytt.
That the one who has born us. Regenerated our spirit.
Han verkar också i vår själ.
He is also working in our soul.
Hela tiden.
All the time.
Så att vi går framåt i vårt liv.
so that we are going forward in our lives.
Och han kommer en dag också att ge oss ett bevis på detta.
And one day he will give us the proof of this.
Genom en uppståndelsekropp, kropp,
our resurrection body,
som reflekterar hans härlighet,
which is reflecting his glory,
i ett rikt mått.
In a richly.
Och i Romarbrevet 8:29-30,
and Romans 8:29-30,
så talas det om vad Gud gör i oss.
It's mentioned what God is doing in us.
Jag tror vi tittar kort på det.
Romarbrevet
8:29.
Romans 8:29.
Och 30.
And 30.
Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen ska vara den förstfödde bland många bröder.
For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his son, that he might be the firstborn among many brothers.
Och de som han har förutbestämt har han också kallat.
And those he predestined, he also called.
Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga.
And those he called, he has also justified.
Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.
And those he justified, he also glorified.
Det är fyra olika verb som används här.
Four different verbs here.
Vad Gud har gjort.
And what God has done.
Han har förutbestämt oss.
He has predestined.
Han har kallat oss.
He has called.
Han har rättfärdigt förklarat oss.
He has justified.
Och han har förhärligat oss.
He has glorified us.
Vet ni att det är samma verbform för alla fyra.
And same verb form for each word here.
Det betyder att redan från tidernas, före tidernas begynnelse,
means that already from the beginning of time,
så såg Gud, visste Gud det här.
God saw and knew this.
Han har redan satt in oss i det himmelska.
And he has already put us in the heavenlies.
Med sin son.
With his son.
Så i Guds ögon,
so in the eyes of God,
så är jag eller och vi,
then we,
lika förhärligade
are just as glorified
idag
today,
som vi är som Jesus Kristus själv.
As Jesus Christ himself.
Därför att vi har fått hans natur.
Because we have received his nature.
Som en gåva.
As a gift.
Och det här är den nya människan.
And this is the new man.
Och det här är någonting fantastiskt.
And this is something just amazing.
Därför att de här verben,
because these verbs,
de står i aktivum.
Det
är Gud som gör det.
And God is doing it.
Men de står också indikativt.
But also in the indicative.
Det betyder att det är ett faktum.
Which means that it's a fact.
Men det talar också om en jag tror man säger aoristus på svenska.
It's also the aorist.
Vilket betyder,
which means,
att vid en tidpunkt,
but at one point of time,
så skedde någonting.
Something happened.
Att Gud redan före tidens begynnelse,
that God already from the beginning of time,
gjorde detta för oss.
Did it for us.
Och vi blir inte mera rättfärdiggjorda än vi är.
And we can't get more righteous than we are already.
Men det har inte blivit uppenbarat ännu.
But it hasn't been revealed yet.
Därför att den kropp vi har,
because the body that we have,
är en kropp som är föremål för synd.
It is a body that is an object of sin.
Och kan inte reflektera Guds härlighet.
And it can't reflect the glory of God.
Det är därför som Paulus talar i så entusiastiska termer.
And that's why Paul speaks so enthusiastically.
När han säger att den inre människan byggs upp hela tiden.
When he's saying that the inner man is built up all the time.
Medan den yttre människan,
where the outward man,
som han kallar för ett tält,
which is he calls a tent,
bryts ner.
Is broken down.
Det spelar ingen roll för oss.
It doesn't matter to us.
Om vi blir gamla.
We get old.
Världen får panik.
The world gets into panic.
Jag såg en rynka i spegeln.
I saw a wrinkle in the
mirror. Ja, liksom det var lite svårare att gå upp på morgonen här.
It was a little more difficult to get up in the morning.
Och vi är oroliga.
And we start getting worried.
Och människor funderar i de här termerna.
And people are thinking.
Tänk om jag blir sjuk.
What if I get ill?
Och visst, vi vill ha hälsa.
Yes, of course you want to be well.
Och vi njuter av att vara unga och friska.
And we enjoy being young and healthy.
Så länge som det är möjligt.
As long as it is possible.
Men Bibeln säger tydligt,
but the Bible says so clearly,
att den här kroppen bryts ner.
That this body is broken down.
Lite i taget. Men han lovar oss en ny kropp.
But he's promising a new body,
en uppståndelse.
A resurrection body.
Och bara som avslutning här.
And at the end of this,
vi kan återvända till första Johannes.
We can return to the first letter of John.
3:9.
3:9.
Jag tillät mig själv en liten avstickare där. Det står att den som är född av Gud.
It says that the one who is born is God.
Det grekiska ordet ginao.
The Greek word ginao.
Det betyder att vara pånyttfödd.
Means to be born again.
Att vara född en andra gång.
To be born the second time.
Så det här är en person som har fått del av Guds livet.
So this is a person who has become part of the life of God.
Så står det, den personen gör inte synd.
Then it says that this person doesn't sin.
Ordet för göra, poieo i grekiskan.
The word.
Står det inte gör synd?
Nej.
Vad står det då?
Commit sin. Continue to sin.
Ja, continue, okej. Och det här ordet är för att göra eller continue i det här fallet.
It's word for continue then.
Det kan betyda just att förbli. Eller att samtycka. Så det står att den som är född av Gud kommer inte att kunna förbli i synden utan att någonting händer. Jag kan inte samtycka med synden utan att det påverkar mitt samvete och min vandring. Det är det han säger. Och sedan står det att hans säd förblir till Guds säd förblir i honom.
And then it says that God's seed remains in him.
Och i första Petrus 1:23.
And in first Peter 1:23.
Talas det om att Guds vi har blivit födda på nytt av en oförgänglig säd.
It says that we have been born again of an incorruptible seed.
Och är inte det fantastiskt?
Isn't that amazing?
Att den det frö som Gud har sått i oss.
That the seed that God has sown us.
Det kan inte förstöras.
It can't be destroyed.
Och vet ni, i Efesierbrevet 1:14 och i Efesierbrevet
4:30
men också i andra Korinterbrevet
1:22
tre skriftställen som tydligt säger att vi har blivit förseglade med anden.
That we have been sealed with the Spirit.
Vi är som ett brev.
We are like a letter.
På ett brev har en avsändare.
And the letter has a sender.
Och en mottagare.
And a receiver.
Och vet ni att Gud är både mottagaren och avsändaren för det här brevet.
God is both the one who receives it and sends it.
Han har låtit mig bli dold i hans son.
And he has allowed me to be hidden in his son.
Han kallade mig ut ur den här världen.
He called me out of this world.
Han sände mig tillbaks in i den här världen.
He sent me back into this world.
Som en ambassadör.
As an ambassador.
Och han kommer för att hämta oss tillbaka.
He comes to get us, to take us back.
Ni vet när relationen mellan två länder blir så ansträngd.
Do you know when the relationship between relations between two countries are really
strained.
Så
kallar man hem sin ambassadör.
Then they call their ambassadors home.
Nu räcker det liksom.
That's enough.
Och tänk den dagen.
And just imagine the day.
När Gud kallar hem alla sina ambassadörer.
God calls all his ambassadors home.
Han säger att nu har ni representerat mig i den här världen.
He says that now you have represented me in this world.
Under 2000 år.
During 2000 years.
Haft min församling.
I've had my church.
Min ambassad på jorden.
My embassy on earth.
Och människor har tagit emot.
And people have received.
Men många har förkastat.
But many have rejected.
Världen har förkastat.
The world has rejected.
Nu tar jag hem.
And now I take you home.
Och det är den största evakuering som någonsin har ägt rum i världen.
And it's the greatest evacuation that has all taken place in the world.
Men den här säden förblir i oss.
But this seed remains in us.
Vi är förseglade med hans ande.
And we are sealed with his spirit.
Och ordet för förbli här.
And the word for remain there.
Det betyder att vara på en utstakad plats.
Means to be at an appointed place.
Och Guds säd är på sin plats.
And God's seed is in his place.
Hans ande har förenats med min pånyttfödda ande.
His spirit has been joined with my regenerated spirit.
I första Korinthierbrevet 6:17.
In 1 Corinthians 6:17.
Vilken fantastisk, underbar frälsning vi har.
We have such an amazing, wonderful salvation.
Och nu avslutar jag med att säga att han kan inte synas.
And I'll conclude with this to say that he cannot sin.
Dunamai i grekiskan.
He cannot go on sinning. Dunamai in the Greek.
Det är inte möjligt.
It's not possible.
Han är inte kapabel.
He's not capable.
Därför att om han gör det,
because if he does,
så kommer någonting att börja gnissla.
There was something that will jar within.
Det är någonting som inte stämmer.
Something that's not quite right.
Därför att den här säden inom oss,
because the seed within us,
är någonting helt annat.
Is something completely different.
Det kommer att visa sig.
And it will show.
Och i fjärde Mosebok 22.
And in
Numbers.
Numbers.
så talas det om en man som heter Bileam.
It speaks about Balaam.
Och han var en intressant man.
He was an interesting man.
Han kände Gud.
He knew God.
Men han fick ett förslag.
But he had a proposition.
Att komma och förbanna Israel.
That he would come and he would curse Israel.
Och först så sa han, nej, det ska jag inte göra.
And first he said, no, I won't do that.
Men sen tänkte han efter lite.
And he thought a little.
Vilka möjligheter som det förde med sig.
All the opportunities he would have.
Så han tänkte, en liten förbannelse är väl inte farligt att uttala.
Small curse is not so bad.
Den går säkert bra.
I'm sure that will go okay.
Men när han var på väg att göra detta,
but he was on his way to do this,
så redan på en åsna.
He was riding on a donkey.
Ni kommer ihåg hur den här åsnan så småningom talade till honom.
And you remember how this donkey started speaking to him.
Men innan åsnan talade,
before the donkey started speaking,
så stod Herrens ängel i vägen för honom.
Then the angel of the Lord was standing in his way.
Och det är precis så som det är med alla troende.
And the same thing with all believers.
Vi kan rida iväg liksom. Vi har hittat på någonting.
Ride off, we have thought something to do.
Det är inte så noga liksom. Vi gör det här.
We'll do this.
Men helt plötsligt står Herrens ängel där.
And suddenly the angel of the Lord
med draget svärd.
With his sword drawn.
Och på något sätt blockerar vår väg.
And somehow he's blocking his away.
Och det är det som aposteln Johannes säger.
And that's what the apostle John is saying.
Han säger att ni är födda på nytt.
He's saying that you have been born again.
Och den nya, den pånyttfödda anden syndar inte.
And the regenerated spirit doesn't sin.
Men köttet gör det, ja.
But the flesh does.
Synden är i den här världen.
Sin in this world.
Men han säger att ni kan inte synda.
But he's saying you cannot sin.
Ni kan inte ställa er kropp till syndens förfogande.
You cannot let sin use your bodies.
Utan att ni på något sätt märker av det.
Without noticing it.
Och det är vad han säger här.
That's what he's saying here.
Och det är det han vill framföra.
That's what he wants to tell.
Och det är ett privilegium.
And it's a privilege.
Därför att i Hebreerbrevets 12:e kapitel.
Because in the 12th chapter of Hebrews.
Verserna 5-11.
Verses 5-11.
Står det att när vi blir disciplinerade av Gud.
It says that when we are disciplined by God.
Då är det faktiskt någonting positivt.
It's something positive.
Varför?
Why?
Jo, därför att då är det ett tecken på,
because it's a sign,
att vi tillhör honom.
That we belong to him.
Att vi är legitima söner och döttrar.
That we are legitimate sons and daughters.
Och att hans säd förblir i oss.
And that his seed will remain in us.
Amen. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna.
Jesus, we thank you for these thoughts.
Vi tackar dig, Jesus, för att ditt ord är så rikt.
Thank you that your word is so rich.
Vi tackar dig, Jesus, för att du har frälst oss.
And we thank you that you have saved us.
För den eviga säden som du har fött oss på nytt med.
And the eternal seed that you have born us again with.
Den förblir i oss.
It will remain in us.
Och vi tackar dig för det.
And we thank you for this.
Om du lyssnar på det här.
If you listen to this.
Och du aldrig har tagit emot Jesus i ditt liv.
And you have never received Jesus in your life.
Om den helige ande har talat till ditt hjärta.
And if the Holy Spirit has spoken to your heart.
Övertygat dig om synd och rättfärdighet.
And convinced you of sin and righteousness.
Och att rättfärdigheten bara finns i Jesus Kristus.
And that the only righteousness is in Jesus Christ.
Och att alla människor är syndare.
That all people are sinners.
Om du tror på detta som Jesus gjorde för dig.
And if you believe in this that Jesus did for you.
Då blir du född på nytt.
Then you are born again.
Får du ett nytt liv.
And you will receive new life.
Det är en gåva från Gud.
And it's a gift from God.
Be en enkel bön i ditt hjärta.
And just say a simple prayer in your heart.
Jesus, här är jag.
Jesus, I'm here.
En syndare.
And a sinner.
Jag når inte upp till din standard.
I can't reach up to your standard.
Och jag förstår det nu.
And I understand it.
Och Jesus, nu ger jag mitt liv i dina händer.
Jesus, I give my life into your hands.
Jag ber att du kommer in i mitt liv.
And I pray that you come into my life.
Och föder mig på nytt.
And just to regenerate me.
Och tacka dig för att du dog för mig, Jesus.
And I thank you, Lord, that you died for me.
Att du utgöt ditt blod för mig.
And that you shed your blood for me.
Och att frälsningen är tillgänglig för mig.
And that salvation is for me.
Att jag får bli ett Guds barn.
That I can become a child of God.
Om du tänkte dessa tankar och trodde dessa ord.
And you thought this and you believed these words.
Då säger Bibeln att du blir född på nytt.
The Bible says that you are born again.
Vi ber att du kontaktar en lokal församling.
We ask you to contact a local church.
Där du kan växa i nåd och kunskap om detta.
Where you can grow in grace and knowledge of this.
Amen.